Du lyssnar på en inspelning från Roseniuskyrkan i Stockholm. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Vill du veta mer om oss? Besök vår hemsida eller vår Facebook-sida. Och välkommen på en gudstjänst.
Dagens brevtext som jag ska predika över kommer från Galaterbrevet, kapitel 2, vers 16-21. Men vi vet att människan inte förklaras rättfärdig genom laggärningar, utan genom tro på Jesus Kristus. Därför har också vi satt vår tro till Kristus Jesus för att stå som rättfärdiga genom tro på Kristus och inte genom laggärningar. Genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig. Men om vi som söker rättfärdigheten i Kristus visar oss vara syndare, står Kristus då i syndens tjänst? Verkligen inte. Bara om jag bygger upp igen det som jag rev ner, gör jag mig till överträdare. Jag har genom lagen dött bort från lagen för att leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och utgett sig för mig. Jag förkastar inte Guds nåd, för om rättfärdighet kunde nås genom lagen, då hade Kristus dött förgäves. I mellandagarna var jag och såg filmen Utvandrarna på bio. Och det här är en ny tolkning av Vilhelm Mobergs fyra böcker om Karl Oskar och Kristina som utvandrar till USA från Småland under 1840-talet. Och de hade ju då gjort vissa ändringar i filmen jämfört med böckerna. Och en del av historien som fick ta lite större plats i filmen jämfört med i böckerna är en situation som uppstår när familjen nu har flyttat till USA. De märker då att flera andra svenskar också har flyttat till samma område. Och det uppstår snart konflikt i den här gruppen av svenskar mellan de som mer eller mindre vill fortsätta leva sina liv som de gjorde innan och de som tydligare vill bryta med vad man kallar för den gamla världen. Och i filmen så ställer det här till problem för Kristina som bland annat skickar sina barn till en amerikansk skola så att de ska lära sig engelska. Hon umgås med den tidigare prostituerade kvinnan Ulrika och hennes man som dessutom är baptistpastor. Och mot detta så står då en annan större grupp av svenskar som tycker att man ska skicka sina barn till svensktalande skolan. Som inte vill att man ska umgås med vad man kallar för fördärvade människor. Och som vill att man ska sträva efter att bygga upp en kopia av den svenska folkkyrkan i USA. Och på ett ganska otrevligt sätt så vävs det här samman med vad de här människorna uppfattar krävs av en sann kristen. Och även om de här människorna inte sa det rakt ut så levde de sina liv som om sanna kristna förlitar sig på Guds nåd plus någonting annat. Och Kristinas situation i den här berättelsen liknar till viss del de kristna i Galatien som tog emot Paulus brev. Och det är inte osannolikt att deras upplevelser åtminstone delvis delas av väldigt många andra människor. Sammanhanget i brevet är att det fanns en kristen församling i Galatien som bestod till en viss del av hedningar som hade blivit kristna, alltså icke-judar. Men att det hade dykt upp lärare som kallas för judaiserande lärare i församlingen. Och som namnet antyder så ville de här lärarna att också icke-judiska kristna skulle hålla sig till vissa delar åtminstone av den judiska lagen. Som till exempel att de skulle omskära sig, att de skulle hålla vissa matregler och kanske högtidlighålla vissa judiska högtider. Och det här skulle då krävas för att man skulle vara en sann arving till Guds löften, det vill säga en sann kristen. Och det här gick då rakt emot det som Paulus tidigare hade predikat till församlingen. Alltså att det på grund av Jesus död nu inte fanns någon skillnad mellan judar och hedningar gentemot Gud. Paulus menade att Gud genom Jesus själv har gjort alla människor rättfärdiga, alltså friförklarade inför Gud. Och att vi kan ta emot rättfärdigheten genom tro på Jesus. De judaiserande lärarna menade alltså att det krävdes tro på Jesus plus något annat för att bli rättfärdiga inför Gud. Som kristna, också idag, har vi alla ett uppdrag att förvalta, förklara och försvara vår tro på Jesus Kristus. Och det påverkar hur vi framställer tron för människor utanför kyrkan, men det påverkar också hur vi själva ser på vår egen tro. Och när vi reflekterar över vår egen tro och beskriver den för andra, så ska vi göra Gud rättvisa. Och med det menar jag att vi så väl som möjligt ska försöka återspegla Guds plan för världen. I Galaterbrevet beskriver Paulus hur de judaiserande lärarna genom sin definition av vad det innebär att vara en sann kristen faktiskt predikar ett falskt evangelium. Alltså något som inte stämmer överens med Guds plan. Och i vår text pekar Paulus på hur deras lagiska undervisning förminskar rättfärdigheten som vi redan har genom Jesus död och uppståndelse. Och på så sätt förvränger de syftet med Kristus. Galaterbrevet skrevs på 40-talet efter Kristus. Och kyrkan har ända sedan dess, just av den här anledningen, varit på sin vakt mot just lagisk undervisning. Samtidigt tänker nog många människor idag, både inom och utanför kyrkan, att kristen tro faktiskt går ut på att göra rätt saker för att göra Gud nöjd. Så någonstans finns det en allvarlig miss i kommunikationen. Det handlar både om hur sann vår beskrivning av Gud är rent objektivt sett, men också om hur vi faktiskt lever våra liv. Om vi å ena sidan säger att Gud har redan gjort allt rätt, men människor ändå upplever att Gud egentligen skulle kräva lite mer av oss för att acceptera oss, då har vi på något sätt hamnat snett. Kärnan i texten och i hela Galaterbrevet är vår identitet i Kristus. När vi idag hör ordet identitet tänker vi nog på de saker som särskiljer oss från andra människor, eller som gör oss på något sätt till dem vi är. Men den identitet som Paulus pekar på i sitt brev är någonting som sitter djupare. Någonting som gör oss lika varandra, inte olika varandra. Paulus beskriver hur vi människor har en bergsfast identitet i att Jesus Kristus har älskat oss och har redan dött för oss. Och vi är redan rättfärdiga inför Gud. Men Paulus beskriver att det finns saker som kan skymma oss från att se vad vi redan har i Kristus. Och vi kan utifrån texten och sammanhanget i Galaterbrevet identifiera två sådana saker som kan ge oss människor en ofullständig eller till och med felaktig bild av vårt verkliga förhållande till Gud. Och man kan säga att det handlar om att vi tenderar att se på Gud genom två filter. För det första, att vi ser på Gud filtrerad genom andra människor. Och för det andra, att vi ser Gud filtrerad genom lagen. Så för det första, Gud filtrerad genom andra människor. Det är tydligt att Paulus har skrivit Galaterbrevet i ett sammanhang där människors åsikter betyder någonting. I slutet av det första kapitlet i brevet skriver han: är det nu människor jag försöker få på min sida, eller är det Gud? Eller söker jag människors gillande? Hade jag fortfarande sökt människors gillande skulle jag inte vara Kristi tjänare. I Galatien hade människors åsikter om vad som var rätt, vad som krävdes, fått orimligt stora proportioner och börjat konkurrera med evangeliet. Och man riskerade att sätta någon form av likhetstecken mellan vad som förväntades i kyrkan, vad som förväntades av en person som ville vara en sann kristen, och vad som förväntades av Gud. Man definierade alltså om Guds villkor utifrån sina egna. Och precis innan vår text återberättar Paulus dessutom en händelse som hade ägt rum i staden Antiochia. Och där får vi ett ganska konkret exempel på vad den här konkurrensen kunde leda till. Den kristna församlingen i Antiochia beskrivs som en församling som innehöll flera icke-judar som nu hade blivit kristna. Alltså man hade den här situationen som kunde uppstå med huruvida den judiska lagen även skulle gälla hedningar som blivit kristna. Och det som hände i Antiochia involverade fyra grupper eller personer. För det första, församlingen i Antiochia. För det andra, aposteln Petrus som var på besök i Antiochia. En grupp kristna från församlingen i Jerusalem. Och för det fjärde, Paulus. Och församlingen i Antiochia bestod alltså till stor del av icke-judar. Och vi kan anta att frågan om huruvida man skulle hålla sig till judiska matlagar även som kristen inte var alldeles central. Petrus, som var etnisk jude, kunde utan problem äta tillsammans med dessa kristna och därför göra undantag från sin kultur och sina judiska matlagar. Och Paulus beskriver hur Petrus som jude levde som hedning och inte som jude. Och det här var inget problem. Problemet uppstod först när en grupp kristna från Jerusalem dök upp. Och utifrån texten förstår vi att dessa kristna hade en ganska tydlig bild av vad som krävdes av en sann kristen. Bland annat att man skulle följa de judiska matlagarna. Och Petrus ställdes inför ett dilemma. Antingen skulle han vara konsekvent med vad han hade gjort tidigare och fortsätta äta tillsammans med de kristna i Antiochia, med risk för att framstå som mindre kristen i de här andra kristnas ögon. Eller så kunde han dra sig undan från gemenskapen i Antiochia för att inte stöta sig med de kristna från Jerusalem. Då med risken att vara inkonsekvent gentemot kyrkan i Antiochia. Och Petrus valde det här senare alternativet, alltså att dra sig undan. Och för det kritiserade Paulus honom öppet och sa, om du som jude kan leva som hedning och inte som jude, varför tvingar du då hedningarna att leva som judar? Varför tar Paulus då upp den här uppenbart jobbiga händelsen i sitt brev till Galaterna? Därför att den speglar det stora problemet också i Galatien. Att det fanns de inom kyrkan som menade att också icke-judiska kristna skulle hålla sig till den judiska lagen. Det var därför oerhört viktigt för Paulus att reda ut vad det egentligen som gäller i den här frågan. Och att gå till rätta med den otydlighet som Petrus hade visat. Vi läser från Paulus i Romarbrevet kapitel 3 hur centralt och universellt han ser på tron på Kristus. Det står, människan förklaras rättfärdig genom tro utan laggärningar. Eller är Gud bara judarnas Gud? Är han inte också hedningarnas? Jo, också hedningarnas. Lika sant som att Gud är en. Han som förklarar den omskurna rättfärdig av tro och den oomskurna genom tro. Konflikterna som Paulus ville reda ut i kyrkan berodde alltså på att vissa människor ville få igenom deras bild av vad som krävdes för att bli en accepterad kristen och i förlängningen accepterad av Gud. Till och med Petrus, som på så många andra ställen i Bibeln visar sig vara en av de starkaste kämparna för den kristna tron, drar sig undan av rädsla för att inte bli accepterad av andra kristna. Men som Paulus talar om i vår text är det Guds acceptans av oss som är det verkligt centrala, inte människors acceptans. Tänk dig en nyfiken person som kom till kyrkan i Galatien under den här turbulenta tiden. Vilken bild skulle hon eller han få av kristendomen? Och vilken bild skulle hon eller han få av Gud? Om man upplevde att man behövde följa vissa judiska lagar för att accepteras i församlingen, då är steget för någon som just blivit kristen inte särskilt långt till att uppleva att man behöver dessa lagar för att kunna bli accepterad också av Gud. Och detta är helt enkelt inte sant. Hur har det sett ut då människor genom historien har kommit till kyrkan? Hur ser det ut för någon som kommer till en kristen församling idag? Vilken bild får hon eller han av vad som krävs av kristendomen? Och vad leder detta till för bild av vad som krävs av Gud? Min poäng är att det finns en risk att vi medvetet eller omedvetet sätter ett likhetstecken mellan att vara accepterad av människor och att vara accepterad av Gud. Trots allt är det mest konkreta vi kommer i kontakt med i en församling människorna i församlingen. Om man då upplever att det finns en mall att passa in i eller ett sätt man behöver vara på, så kan det skapa en bild av hurdana Gud vill att vi ska vara för att accepteras av honom. Finns det i en kyrka till exempel en underförstådd tanke om att man ska knäppa händerna när man ber, eller att man inte ska knäppa händerna när man ber, att man ska stå upp när man sjunger lovsång, eller att man för den delen ska sitta ner när man sjunger lovsång, är steget inte jättelångt till att vi och människor som kommer till kyrkan omedvetet tänker att det är så här Gud vill ha det. Och detta kan tyckas vara obetydliga exempel, men de kan ändå omedvetet påverka vår bild av kristendomen och som konsekvens vår bild av Gud. Oavsett hur noga vi är med att vår undervisning är rätt. Så vi kan genom vårt sätt att leva ut vår tro göra så att både vi och andra filtrerar Gud genom våra regler. Så att det verkar som att det Gud faktiskt vill ha är Kristus plus något annat från oss. I vår text vänder sig Paulus framförallt emot de judaiserande lärarnas vilja att kräva att man som kristen håller sig till vissa delar av den judiska lagen. Och därför är den andra risken jag tar upp och den andra delen av predikan att vi ser Gud filtrerad genom lagen. Paulus menar att nyckeln till rättfärdighet inför Gud finns i tro på Kristus. Det betyder att vi ser våra tillkortakommanden och vår synd och att vi erkänner att vi behöver Guds förlåtelse och Guds nåd. Det betyder att vi inser att det finns lagar från Gud som beskriver det liv som han vill att vi ska leva. Men också att vi bryter mot dessa i våra liv. Och i begreppet tro på Kristus ingår också att vi riktar om vårt fokus mot honom, bort från det som inte kommer från Gud. Men Paulus menar att det finns en risk att Guds lag, eller snarare vår vilja att följa Guds lag, skymmer evangeliet om Kristus. Han säger att bara om jag bygger upp igen det som jag rev ner, alltså lagen, gör jag mig till överträdare. När lagen får fel plats och Jesus död plus något annat skulle krävas av oss för att bli accepterade av Gud, då har vårt sätt att berätta Guds frälsningshistoria blivit förändrad. Men det behöver inte vara så att vår undervisning liknar de judaiserande lärarnas för att riskera att falla i den här fällan. Det är trots allt ganska intressant att kyrkan under närmare 2000 år har haft tillgång till Galaterbrevet, gång på gång insett att rättfärdighet kommer inte genom laggärningar och att människor ändå uppfattar kristen tro som någonting som först och främst bygger på att göra goda saker. Då är det uppenbart att vi kristna antingen har betonat lagen för mycket eller rättfärdighet genom tro för lite. Faran med detta är att vi och människor runt omkring oss sätter ett likhetstecken mellan att vara accepterad av lagen och att vara accepterad av Gud. Hur kan det här då hända? Jag tänker mig att vi människor har en tendens att se verkligheten med Gud som ett slags bankkonto som vi själva har kontroll över. Och på det här bankkontot kan balansen antingen vara positiv eller negativ. Och den första fällan vi kan falla i är att vi för våra liv sparar i det här kontot med hopp om att vi ska nå upp till en magisk gräns där vi blir accepterade av Gud. Och vad är det då vi sätter in på det här kontot? Det kan vara saker som vi tänker att Gud vill ha av oss, som han vill ha av rätt sorts kristna. Alltså att vi kan ge frikostiga gåvor till välgörenhet, att vi går till kyrkan varje söndag, att vi är väl medvetna om vad som är rätt och fel. Helt enkelt att vi tycker att vi själva är allmänt goda och moraliska människor. Och att lyckas sätta in saker på det här kontot kan ge oss en känsla av kontroll. Alltså vi rör oss sakta men säkert mot den här magiska gränsen där vi blir accepterade. Men det ger oss också en grundläggande osäkerhet, för vem vet egentligen var den här gränsen går någonstans? Vem vet egentligen vad som är tillräckligt bra för Gud? Vi vet också att även om vi har saker som vi skulle kunna sätta in på det här bankkontot, saker som vi är stolta över, som vi tycker att visar vår värdighet inför Gud, så har vi också ett annat hemligt bankkonto där vi placerar sånt som vi inte tror skulle öka på våra chanser hos Gud. Självupptagenhet, tvivel, omoraliskhet. Och det skulle ofrånkomligen vara ett konto som stod på minus. Men även om du lyckas hålla det här kontot gömt för dig själv och för andra, så skulle Gud, om han summerar dina tillgångar och skulder, se att du kommer till korta. Och problemet är att vi har placerat lagen på fel plats i våra liv. Att vi ser på Gud som någon som accepterar oss på grund av det vi försöker göra. Den andra fällan vi kan falla i, trots att vi redan inser att vi behöver tro på Jesus, är att vi ändå bara ser och betonar vår skuld inför Gud. Vi inser att vi aldrig kan svara oss upp till Guds standard, men väljer ändå att fokusera på den negativa balansen på vårt konto. Trots att vi har insett att vi behöver Jesus stöd, jämför vi oss med vad som krävs för Guds acceptans och tänker att Jesus stöd räcker nog trots allt inte för oss. Och vi kan börja tvivla. Är jag verkligen god nog? Duger jag verkligen för Gud? Skulle Gud acceptera mig? Men inte heller detta stämmer. Jesus stöd är tillräckligt. Det stora problemet, både om vi kämpar för att upprätthålla en positiv balans på kontot och om vi bara fokuserar på vår negativa balans, är att själva idén om det här bankkontot är falsk. För att tala i moderna termer visar det sig att vi har lagt alla våra besparingar i någon obskyr kryptovaluta som inte accepteras av Gud. Precis som de judaiserande lärarna riskerar vi att skapa ett system där acceptans hos Gud villkoras med uppfyllande av lagar. Men detta system med ett tilltänkt bankkonto som kan göra Gud nöjd, det skymmer Gud. Oavsett om vi väljer att fokusera på vår egen tillräcklighet eller vår egen bristfällighet. Paulus beskriver hur galaterna riskerade att bli slavar under lagen, och vi riskerar att bli slavar under detta andliga bankkonto. Paradoxalt nog kan också tron riskera att bli en laggärning för kristna, beroende på hur vi talar om tron. Om vi upplever att vår tro inte är tillräckligt levande, att vi inte ångrar vår synd tillräckligt mycket, eller att vi inte evangeliserar tillräckligt frimodigt, kan vi av dessa anledningar känna att vi gör Gud missnöjd med oss, eller till och med arg på oss. Även om vi uttryckligen säger att dessa saker påverkar inte vår rättfärdighet, så kan det ändå framstå som att de gör det om vi överbetonar dem och underbetonar nåden vi har i Gud. Man kan då ändå få känslan av att det ständigt skulle krävas lite till för att bli accepterad av Gud. Och då har vi än en gång hamnat snett och missar att se den verkliga storheten i vad Gud faktiskt har redan förberett för oss. Som kontrast till slaveri under lagen, slaveri under våra egna gärningars tillräcklighet, målar Paulus upp den frihet vi har i Kristus. När han skriver: jag är korsfäst med Kristus, och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Så pekar det på den grundläggande förändring som har skett i hans liv. Från slaveri till frihet, från död till liv. Det är bara Kristus som gör oss accepterade inför Gud. Och det är bara genom honom som vår identitet kan bli rätt definierad. I Romarbrevet 8 läser vi: så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. För att avsluta. Det Paulus vänder sig emot genom hela Galaterbrevet är att vi riskerar att förvränga Kristus genom att medvetet eller omedvetet filtrera vårt förhållande till Gud och vad som krävs för Guds gillande genom andra saker. I vår text förklaras vad som faktiskt bestämmer vårt förhållande till Gud. Vi vet att människan inte förklaras rättfärdig genom laggärningar utan genom tro på Jesus Kristus. Jesus och hans död på korset är alltså vad vi innerst inne behöver. I denna och förra söndagens evangelietexter läser vi om ett möte mellan Jesus och en samarisk kvinna. Där Jesus talar om att han är den utlovade frälsaren. Den som i grunden förändrar mänsklighetens förhållande till Gud. Och precis som Jesus mötte denna kvinna vill han möta var och en av oss och förändra våra liv i grunden. När Paulus säger att han är korsfäst med Kristus förstår vi någonting av vad Gud vill göra med oss. Gud vill göra oss medvetna om vår synd, vårt behov av honom och leda oss till korset på Golgata. Men när vi ser på korset och ser att det är tomt och att graven också är tom, så ser vi att vår identitet är som rättfärdiga inför Gud. Paulus säger: nu lever inte jag längre. Nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och utgett sig för mig. Priset som behövs är alltså redan betalat. Du som har tagit emot Jesus i tro kan lita på att du inte behöver göra något mer för att förtjäna din acceptans hos Gud. Om eller när du misslyckas, kom till Gud med vad det än kan vara. Men du behöver aldrig tvivla på att det finns någon som har älskat dig djupt och mer än du anar. Och det han gjorde en gång är fullbordat, och han vill inget hellre än att vi och världen ska se det och förvandlas av det. Vi ber. Ja, Gud, tack för nåden och förlåtelsen och rättfärdigheten som du har förberett åt oss genom Jesus död och uppståndelse. Tack för att detta är någonting som är färdigt, någonting som vi inte kan påverka, någonting som finns tillgängligt för oss. Tack för att det är tillräckligt för att vi ska kunna ha en relation med dig. Jag ber att vi mer och mer ska inse detta och låta det förvandla våra liv. Hjälp oss att ta bort sånt som kan skymma dig, skymma vad vi har i dig, skymma Jesus. Hjälp oss att förvalta, förklara och försvara tron vi har i dig. Och ge en sann bild av dig som världens frälsare för andra människor och oss själva. När vi tvivlar, styrk oss, led oss och bär oss. Och låt oss en gång få möta dig i evigheten. Amen.